Ja, nu ska vi inte på,
Ja.
vi sätt
Ja,
igång.
kör igång. Vi kör igång. Efter ett nyår är det ofta så att man påbörjar något nytt och vill utvecklas och förändras till ett bättre jag. Det är inte många av oss som klarar av att hålla ut med detta. Jag är en person som läser mycket böcker, har en hel del böcker om att utveckla mig själv. Det är inte alltid jag går i mål med mina planer, och det är också därför jag är lite extra glad för dagens gäst som kan en hel del om personlig utveckling. Vår gäst arbetar till vardags med kommunikation. Han har doktorerat i management. Han är författare och har skrivit faktaböcker till både barn och vuxna. Han kommer från Skåne tills han landade här i Stockholm. Välkommen, Nicola Jacquemont.
Tack så mycket.
Ja, men hörru du, Nicola, du har ju skrivit massor med böcker. Jag tror att är det 17 stycken?
Det stämmer, bra koll,
Ja,
17, ja.
precis. Och en del är ju då faktaböcker för barn och en del är då personlig utveckling för vuxna.
Det
Ja.
stämmer, det stämmer.
Det jag tänker just det också är att senast nu 2021 så släppte du en bok som hette Vässa dina sociala kompetens, och det är väl din senaste boken som har kommit ut som du har skrivit.
Ja, det stämmer. Och jag har liksom återvänt i den boken till ett ämne jag faktiskt har skrivit om tidigare. Bland annat 2006 så skrev jag handbok i konsten att vara social. Men på den tiden fanns ju inte, alltså sociala medier fanns, men det var ju inget vi använde hela tiden. Till exempel videomöten och sådär var ju inget man höll på med då. Så att jag tänkte när jag skrev den senaste boken att liksom ta in social kompetens i den digitala eran.
Det är jätteintressant. Det är verkligen på tiden nu också.
För vi tänker så här, precis som du säger, så du har ju haft en bok, men den är ju en mycket mer större och grundligare bok än den som kom ut 2006 och ger ju
Ja,
mycket
det
mer
skulle jag nog
fast.
säga.
Ja, men jag tänker så här, du är väldigt produktiv. Du skriver nästan en bok per år, har vi typ ungefär uppfattat. Hur hinner du både skriva, driva en egen firma och ha en fritid?
Ja. Alltså det enkla svaret är väl att bokskrivandet är en stor del av fritiden. Och jag tänker så här att alltså även för mig är ju skrivandet såklart ett jobb ibland, i synnerhet när det börjar närma sig deadline och sådär. Men annars så brukar jag jämföra skrivandet med ungefär som andra, ha andra hobbyer, spela golf eller vara ute i naturen och sådär. Så jag försöker ju också göra andra fritidsintressen, men för mig fungerar ju skrivandet som liksom en kombinerad avkoppling och aktivitet. Så jag tror kanske det är det som är lite nyckeln kring till att jag liksom gillar att ha kanske alltid en bok på gång. Det är liksom som ett fritidsintresse man alltid kan plocka upp. Och extra kul är det just för att ibland om man liksom sitter i en kö i trafiken eller på tunnelbanan eller är för tidigt i ett kundmöte, då kan man liksom alltid ta upp mobilen och skriva i anteckningar det man tänker på då. Så att man har liksom alltid sin hobby med sig. Och om jag säger så här, man blir aldrig arg längre för att folk är sena eller så. Och liksom man till och med ibland om man har en träff med liksom en vän på en restaurang så kommer man gärna själv en halvtimme innan för då vet man att man kan sitta och skriva en stund.
Men alltså jag tänker det här med att skrivandet alltid funnits med dig som barn också. Skrev du dagbok och sånt där, eller?
Ja, det gjorde jag. Roligt att du frågar. Det gjorde jag faktiskt. Jag skrev dagbok. Jag gillade alltid som liten att skriva berättelser och jag hittade faktiskt för ett tag sedan mina gamla så här skolbetyg och då såg jag att jag hade bra betyg i svenska och i psykologi och historia. Och det är lite de liksom ämnena jag sedan har valt även senare i livet och liksom fokuserat på och fördjupat mig i och sådär. Så att jag tror i och för sig att det väcktes tidigt, liksom språkintresset och skrivandet.
Men innan du börjar skriva på en bok, vem är det som pitchar idén? Är det du eller kommer det från förlaget?
Det är faktiskt i princip alltid jag själv.
Ja.
Så det här är ett tips till alla aspirerande författare, i varje fall fackboksförfattare. Det är ju just att om man har en bokidé, att liksom på något sätt skriva ner den, liksom göra en typ av utkast, liksom kapitelutkast, berätta vem den är för och sådär. Alltså ganska basic att liksom börja rama in sin egen bokidé, därför att det är lite så man sen presenterar den för förlaget. Och även om jag har skrivit många böcker så vill jag också säga att det betyder liksom inte att förlaget liksom, eller förlagen står på kö eller väntar på att jag ska komma med nästa bok, utan jag ställer mig snällt med mitt, vad heter det, synopsis i hand och försöker pitcha in det ungefär som nya författare får göra. Så att det är liksom, ja. Men jag trodde också innan jag började skriva kanske att vissa hade liksom någon slags förtur eller räkmacka eller något. Så är det kanske. Men både liksom min första bok och den senaste nu har jag fått liksom sälja in på ungefär samma sätt.
Du har ju studerat både etnologi och socialpsykologi. Kan du berätta lite vad det är för något?
Alltså etnologi, som är mitt huvudämne, var det första jag började läsa och det jag liksom har läst mest. Och det kallades ju tidigare för folklivsforskning, för att i synnerhet i Sverige sysslar man mycket med så här folkloristik och liksom bondesamhället och borgarklassen och sånt där lite mer. Alltså just det här historiska perspektivet på människor. Men etnologi numera, sen i varje fall flera årtionden tillbaka, handlar liksom ganska brett om att förstå hur människor fungerar i samspel med andra. Och i synnerhet kanske hur liksom kulturen och samhället vi lever i påverkar oss. Och sen liksom har jag adderat lite liksom genom att läsa på universitetet lite psykologi och socialpsykologi. Och i synnerhet socialpsykologi påminner ju en del om etnologin, för man studerar ju även där människor i relation till andra, alltså hur vi funkar socialt. Sen så har ju psykologin kanske lite mer av liksom mer psykologiska teorier. Etnologi är ju mycket ett ämne där man, vad ska jag säga, utgår från inifrån perspektivet, alltså den som berättar något för dig, du försöker skildra den personens verklighet. Du är inte själv någon slags domare eller analytiker eller för mycket uttolkare av den, utan det är lite så här, det personen säger, det är så den upplever sin situation.
Är du jätteintresserad av människor? Sitter du på en parkbänk och tittar på människor och funderar kring vad de här personerna gör? Eller vad är det som har gjort att du har det här starka intresse att skriva om människor, skriva om beteende och skriva kring förändring och utveckling?
Det är precis så som du säger. Att liksom, jag tror att man... Nu vet jag att många författare tycker att, eller säger att de själva är liksom just... mer av liksom observatör av verkligheten än deltagare. Och så kanske det inte är alltid, men jag känner igen mig lite i det, att man på något sätt hela tiden är liksom intresserad av, alltså sitter jag på ett café, vilket jag ofta gör när jag skriver, så lyssnar jag på andra. Och inte liksom på det här skvallersättet, utan mer att vara så här, vad är viktigt för de här personerna? Pratar de om jobbet eller relationerna? Oftast är det ju både och. Och då av det drar jag slutsatsen just att vi pratar ju om det som är viktigt för oss också där. Så det är liksom inte på den här liksom, som sagt, att hitta kanske stories direkt, men snarare att liksom observera och förstå människor, just vad som är viktigt i deras liv och vardag, utmaningar på jobbet eller i relationen och sådär.
Men för jag har en gammal dam som sa till mig när jag var liten att Therese, du är väldigt vetgirig till mig, och sa att det är väldigt fint att vara det. Och jag visste inte vad det betydde. Jag gick tillbaka och där var det som nyfiken, och därför har jag med mig det ordet vetgirig, för det, jag tycker faktiskt att det är ett finare ord än att säga att man är nyfiken, utan mer att jag är vetgirig på människor. Jag tänker att du känns som en väldigt vetgirig person.
Ja, det är ju alltid svårt att jämföra sig, men jag håller helt med dig med det här att liksom att jag tror att liksom en slags öppenhet för liksom det som händer runt omkring en eller för andra människor eller att ställa frågor är väldigt bra om man vill liksom lära sig mer om världen, men framförallt lära sig mer om andra människor.
För du nämnde ju nyfikenhet där, och då kommer jag att tänka på, för Nikola, du känns ju som en väldigt kreativ person, och jag har ju alltid trott att man föds kreativ eller inte, men du har ju skrivit en hel bok, den här kreativitetskoden, i hur man kan öka sin kreativitet. Och där delar du upp den här kreativiteten i 7 delar, och jag tyckte det var så otroligt intressant, för det handlar ju också om nyfikenheter som en av de här då. Men jag är väldigt intresserad av att mäta personliga egenskaper och sånt knutet till sin utveckling. Så jag undrar, kan man mäta sin nyfikenhet och sin motivation? Kan man sätta det på en skala? Kan man se att man utvecklas och liksom få det svart på vitt? Går det?
Alltså när det gäller mätning, jag har ju en del att säga om det. Jag är ju inte lika stor fan av att mäta mjuka värden. Men alltså det beror ju lite på vad man menar med det här att mäta liksom sin... Jag försöker tänka så här, att hur kan man liksom öka sin nyfikenhet? Alltså jag tänker ju så här att... Ja, det som vi var inne på innan, liksom det här att träna på att lyssna på andra, att vara fokuserad i nuet, att liksom släppa distraktioner, kanske öva upp sig just i det här liksom mindfulness-tänket, medveten närvaro och så där. Och sen lite apropå mer avkopplande aktiviteter som jag tycker är bra för att öka både liksom, ja, framförallt nyfikenhet men också kreativitet, att vara ute i naturen, träffa andra människor och sådär. Så på det sättet tror jag liksom man kan öka sin mottaglighet eller känslighet för vissa delar. Men det här att man skulle kunna mäta på en skala att man var visst nyfiken liksom en siffra för ett halvår sedan, och så har man övat och så har man en annan siffra. Jag vet, jag har inte sett någon sån nyfikenhet, men jag måste säga att forskare tar ju fram såna här skalor och försöker till att mäta väldigt mycket, så utan att säga, för, alltså jag ska inte uttala mig definitivt, för det kan mycket väl finnas nyfikenhetsskalor som har kommit sedan jag skrev den där boken också.
Ja. Om man arbetar på sin nyfikenhet då, utan att sätta upp en skala, men att man känner att ja, men jag blir nyfiknare och jag blir mer motiverad när jag följer dina tips och råd och sådär. Och man gör en tank, liksom, man måste ändå tänka på att göra de här sakerna. Hur lång tid tar det innan det blir en vana? För jag tänker mig om man liksom slutar tänka på det så att man inte liksom faller tillbaka. Förstår du vad jag menar?
Precis, att så här att jag likadant där, så tror jag faktiskt att det är lite olika för olika personer, på samma sätt som att om vi bestämmer oss för att göra något annat, liksom jag tänker på alla nyårslöften och så nu, att jag tänker, är man riktigt motiverad så kanske man är duktig på att både liksom börja göra något på ett nytt sätt och hålla fast vid det. Faktiskt. Så jag kan liksom inte säga någon liksom tidpunkt eller tidsram, men det jag tror kommer... En av anledningarna till att jag tror att just på de här områdena som kanske är inspiration, kreativitet, nyfikenhet, motivation, att man liksom kommer kunna bibehålla det ganska bra, är att det ger ofta väldigt mycket, alltså det blir en slags positiv spiral. Att om jag säger att jag beslutar mig för att varje dag fråga minst en person liksom hur de har haft det eller vad de jobbar med på jobbet just nu till exempel, eller så, då kommer man ju få frågor tillbaka, man kommer liksom öka sina, vad heter det, sociala kontakter, bygga relationer. Så jag tror ju att den här positiva spiralen gör liksom att man har kommit in i nya vanor. Så tror jag.
Ja, okej. Innan vi går vidare från kreativitetskoden, Du har ett avsnitt där just om nyfikenhet. Och där står det en ganska kort text. Men det står, se på det tråkiga med nya ögon. Och det här var ju verkligen, det var faktiskt en eye-opener för mig. Det var det bästa i hela boken, tycker jag.
På vilket sätt?
Jo, för det står, när man till exempel, om jag ser något tråkigt, vi säger att någon vill dra med mig på teater, och om jag nu skulle tycka det var tråkigt så skulle jag känna en motvilja mot det och kanske säga nej. Men här kan man ju faktiskt ändra sitt synsätt lite. Och tänka att, ja, men hur kan jag få det tråkiga att bli roligt? Hur kan jag tänka då? Till exempel att, ja, men jag kanske egentligen går dit för att studera deras kläder. Eller vad det nu kan vara. Så att jag får ut något av det. Och att man vänder på det, att jag lär mig något nytt helt enkelt. Men kan du utveckla lite mer vad du tänkte när du skrev där?
Ja, alltså jag utgick ju dels lite från, jag intervjuade lite olika personer i den här boken. Jag minns att modedesignern Lars Wallin berättade att, jag för mig nu att han gick liksom i järnaffärer för att få inspiration. Alltså fick inspiration från spik och skruvar och sådär. Men sen så har jag nog också tänkt lite på, alltså ibland har jag faktiskt tänkt att varför har jag tyckt att jobb är roliga som kanske inte kollegan alltid har tyckt är roliga. Och då har jag liksom tänkt, ja, till exempel så jobbade jag ju som hotellstädare i London för länge sedan. Och det var ju ett jobb som många skulle säga inte kanske är det mest kreativa eller utvecklande och sådär. Men jag liksom hittade snabbt ett sätt där jag liksom försökte, jag dels hittade de positiva grejerna. Jag gillade att man jobbade ganska självständigt. Man fick ofta ett visst antal rum tilldelade sig. Och det gjorde ju att om man jobbade väldigt snabbt så kunde man sitta på sista rummet och kolla på tv istället. Ja. Men ändå hinna med arbetet. Man kunde lyssna på musik hur mycket man ville i alla rum. Det var så att folk hade lämnade presenter till en, då blev man ju glad lite så här, det kunde vara allt från, alltså jag var 19 så jag var glad även om de lämnade mat. Jag var liksom fattig student och liksom sommarjobbare i London. Så att liksom, sådana grejer var roligt. Och sen också att man började prata, alltså jag kanske hade en bild av att om man städar hotell, att man ska hålla sig bara lite tyst och i skymundan i korridoren eller något sånt där. Men jag insåg ju snabbt att man faktiskt kan vara social och prata med gästerna och att de uppskattar det och sådär. Mm. Det var liksom ett sätt för mig att liksom, vadå, liksom på något sätt, det här städjobbet blev faktiskt väldigt, väldigt roligt. Så att det är liksom också ett sätt att man kanske inte just fokusera på bara själva sysslan i sig, utan allt runt omkring. Sen måste jag ju säga att jag fann faktiskt också en väldigt stor tillfredsställelse i att göra saker kliniskt rent. Så att det har jag kvar även idag. Jag liksom, om någon frågar mig, vad är din liksom dolda talang? Mm. Då säger jag, städa toaletter eller städa badrum.
Men vad spännande. Ja. Ja, men jag tänker att det känns som att du kan se det positiva i många olika saker. Men har du alltid haft med dig den positiviteten? Eller är det någonting som du tycker att du övar upp? Till exempel när du var i London där och kände att, ja, men nu jobbar jag hårt och då får jag någonting tillbaka.
Ja, alltså grunden kanske jag har haft lite i. Men jag kommer från en familj som av liksom småföretagare och där vi liksom hela tiden, mina föräldrar satt och bollade idéer vid matbordet och jag och min bror var ofta liksom med i de tankarna och idéerna och sådär. Så att jag tror att jag har kanske med mig det här ganska naturligt, att man liksom är ansvarig lite för sitt liv och att man också, de flesta av oss i varje fall, har möjlighet att förändra det eller styra in det på olika vägar. Så det har jag nog haft liksom hjälp av, eller liksom lite som en haft med mig. Men sen så kan ju även jag, alltså jag har ju varit på jobb Eller att man i perioder tycker att liksom jobbet är lite slentrian och sådär. Så det betyder ju inte att man liksom varje dag går runt och visslar och sådär. Utan det, så är det ju inte. Utan det är ju, vad ska jag säga, utmaningar för mig som för alla andra. Men jag försöker nog tänka på det ändå, om man skulle vara lite extra gnällig en period, att tänka att nu får jag skärpa mig eller göra något åt det här. Och då vill jag säga att det måste inte alltid, ibland är det lätt att tro att om man har en liten tråkig period på jobbet ett tag, då är det liksom inte sagt att det är jobbet som måste förändras, utan man kanske faktiskt behöver göra kul saker efter jobbet istället som sen ger en energi. Och jag fick faktiskt rådet på mitt första, vad ska jag säga, jobb efter examen. Då jobbade jag som beteendevetare på en klinik på ett sjukhus, och då minns jag att min chef sa, när jag hela tiden ville utvecklas, göra nytt och sådär, då tror jag hon sa att, vet du vad Nicolai, jag förstår att du vill mycket, men det kanske är så att du inte kommer få utlopp för allt det här på jobbet. Så du kanske bör tänka på att skaffa ett utvecklande intresse också vid sidan om. Och först tyckte jag att det lät nästan lite cyniskt, för jag var så här, ska de hindra mig nu eller vill de dämpa mig? Men jag tror att hon såg att liksom en arbetsplats kan ju inte erbjuda all personlig utveckling man behöver, utan det kan man ju behöva vid sidan om också. Så det har jag faktiskt tänkt mycket på, det här att man inte alltid måste, att det kanske inte alltid just det man tror som ska åtgärdas, utan att det kan vara andra saker. Och ett exempel var att under pandemin, när det var liksom tråkigt för alla av oss och man satt hemma mycket, så tänkte jag, vad kan jag göra för att liksom komma ut lite och få det socialt? Och då tänkte jag på vad jag var intresserad av, och det var bland annat blommor. Så jag anmälde mig till en floristkurs på ett studieförbund, och det var verkligen precis, det visste jag ju inte då att det skulle bli så bra, men det var precis vad jag behövde, att komma ut liksom en kväll i veckan, träffa nya människor, prata om nya saker. För det här var ju folk som kom, de andra deltagarna som det är på en studiecirkel eller en sån där kurs, är ju att de kom ifrån massor med nya ställen. Så det var ju jättekul. Någon jobbar inom vården, någon jobbar på tv. Men vi förenades liksom i blomintresset och att liksom konversera under blomfixandet. Så det var ett exempel på när man liksom ibland kan, vad ska jag säga, muntra upp sig, men på ett annat sätt än vad man kanske trodde.
Det där det ska jag ta till mig, tycker jag faktiskt. För jag tycker, du blev ju väldigt personlig här, och jag tänker också att i din senaste bok så skriver du om att, du pratar ju om dig själv i den här boken lite mer.
Ja.
Och då skriver du att bland annat du var väldigt blyg som barn, men att du har kommit över den här problematiken. Och då så ger du tips för att man kan utmana sig själv. Men vad var det som gjorde att det vände för dig med din blyghet? Och när i tiden var det? För jag tänker, vi är ju flera som kanske har barn, eller det kanske är vi själva som är blyga, så där tänker jag.
Ja, det är jätteintressant att du tar upp det, för att jag tyckte också att det där var intressant. Så jag bland annat intervjuar jag en psykolog i boken om det här området, och egentligen sen också om det blir, så att säga, blyghet ibland räknas ju mer som en slags personlighetsdrag eller till och med någonting som ofta växer bort, och sen kan man ju ha social fobi, vilket innebär att man är vettskrämd för sociala situationer. Men det är lite mer, vi håller oss till blyghet nu då. För det är liksom, vad jag fick lära mig och inte visste var att blyghet är oerhört vanligt, i synnerhet i tonåren. Och något som kan vara skönt att veta, kanske både till föräldrar, till tonåringar och barn, men också för unga själva, är ju att det kommer faktiskt växa bort naturligt, ja. Så kan man säga. Men det innebär ju inte att det inte är jobbigt när man väl har det. Och för min del var det mycket det här liksom i skolan som handlade om när strålkastaren riktas mot en själv. Och jag tror många kan känna igen sig det där när man ska liksom redovisa för klassen eller när man får frågor av läraren utan att vara förberedd och så där. Jag tyckte liksom att det var allt som handlade om att jag var i centrum tyckte jag var jättejobbigt som ung. Och i synnerhet då om jag inte själv hade valt det, men jag valde sällan det. Så att liksom ganska länge var det så där, och för mig kom förändringen ganska mycket. Jag flyttade ju, som många gör, hemifrån efter gymnasiet, först till London då, sen till Göteborg, sen till Stockholm. Och jag tror att det var just de här att man hamnar i nya miljöer, träffar nya människor, man börjar allt mer liksom ta plats i liksom, ja, det var ju redovisningar på universitetet och det var liksom nya grupper och så där. Och ibland är det ju också lättare när man hamnar i nya sammanhang att så att säga börja om, eller man har inte så mycket bagage med sig liksom, med de här gamla klasskompisarna och så där. Jag tror liksom att det här att på något sätt öva upp sig liksom successivt har varit väldigt bra. Det är först i efterhand jag har förstått att det är ju lite så här man jobbar inom KBT och så där, att man liksom sakta exponerar sig för det man tycker är jobbigt. Men det som är viktigt då är ju att man tar ganska små steg. Jag tror också det är viktigt att andra runt omkring, även om de menar väl, inte försöker pusha den som är blyg. För jag tror att det bara kan liksom låsa sig då, eller att man känner att det blir nästan som en slags stämpel på att man är annorlunda eller konstig om man ska försöka göra om sig eller något sånt där. Så jag tror att det är viktigt att det kommer inifrån, och återigen, det sociala livet bygger faktiskt på att några är mer tillbakadragna och några är mer framåt, kan man säga. Så att det är också ett sätt, tycker jag, att det är viktigt att komma ihåg att man, att det är liksom inte finare att vara utåtriktad än blyg. Alla ska med, och alla liksom personligheter behövs, kan man säga, för dynamikens skull.
Ja, nej, men för jag tänker det, du säger att 40%, eller du fick en siffra att 40% var ungefär blyga, och då tänker jag så här att idag så, du nämnde att alla ska med, men idag så är samhället väldigt mycket utåtriktad. Men hur gör vi plats för de här blyga personerna? Hur kan vi hjälpa dem? Eller hur behöver de plats för att orka? Eller klarar de sig att vara där lite i periferin? Mm. I en klass eller på ett arbetslag eller sådär, ja.
Jag tycker att man ska tänka på att på ett bra sätt, alltså om man tar en arbetsplats som exempel och kanske ett möte eller möten överhuvudtaget, då tror jag att många kan se framför sig hur det ofta är samma personer som hörs och räcker upp handen och har idéer och är framåt. Det jag tycker att man ska tänka då är ju att bara för att några är tysta så är det ju inte säkert att de inte har väldigt bra idéer. Utan det är ju ett konkret sammanhang där jag tycker att man, att den som håller i mötet kan, snarare än att bara kasta ut frågor, gå laget runt till exempel. För då kommer ju alla till tals. Eller så kan man säga, om man inte har någon idé, att man inte har det. Men att inte bara låta, som jag tycker mycket att det är idag, att man låter dem liksom extroverta och pratiga får allt utrymme, och så tänker man att men om de andra inte sa något så hade de inget att säga. För så är det inte. Så att liksom lite det här att säkerställa att alla så att säga är med eller kommer till tals. Och sen det här huruvida man ska, jag tänker så här att jag tycker bara man ska öva kring sin blyghet om det faktiskt är problem för en själv. Och då kan man ta de här små stegen att liksom börja prata först i mindre grupper och sen i lite större och så där, om det är det man är blyg för. Men jag tycker inte att man ska göra om sig. Och om vi pratar om arbetslivet så i den senaste boken så gjorde jag faktiskt så att jag tog, en dag satt jag mig och tog de 10 senast publicerade platsannonserna i Platsbanken på Arbetsförmedlingen, och så tittade jag på vad är det för egenskaper som efterfrågas. Och det intressanta är att samtliga platsannonser efterfrågade faktiskt både så här uttalat extroverta egenskaper och uttalat introverta egenskaper. Så att om man liksom börjar, vad ska jag säga, gå på djupet kring det hela, så visst, jag håller med om att vi lever i ett extrovert samhälle och att man ska vara framåt och sådär. Men återigen, för många jobbs skull så efterfrågar man personer som är liksom eftertänksamma, analytiska, lugna och på det sättet. Så att det tror jag också är viktigt att komma ihåg.
Mm. Men om man är, oavsett om man är blyg eller inte, nu tänker jag efter pandemin då. Men det kan vara jobbigt att gå på mingel med främlingar till exempel. Hur kan man göra när man minglar? Alltså om man har svårt för att ta för sig, kan du ge några tips på det?
Ja, alltså mitt eget så här bästa tips från när jag var, inte gillade mingel för länge sedan, det var att ta rygg på en bra och utåtriktad kompis. Då har du liksom som en, jag tänkte säga som en hemlig, eller ja, hemlig var det ju inte, men som en vän som du kände dig trygg med, men som du också vet på något sätt kan hantera de här mingelsituationerna. Och så kan du stå lite lugnt bredvid och kanske börja ta plats lite smått om det känns skönt och sådär. Men andra saker man kan göra tycker jag är att det första är det här med liksom mindsetet. Att jag vet att många tänker att de kanske inte är så himla spännande själva som personer. Alltså man tycker lätt att någon annan är roligare och smartare eller har gjort mer spännande saker i livet och sådär. Det första man bör tänka och ha mindsetet är att människor omkring dig är intresserade av dig, oavsett vad du har gjort innan i livet. Så liksom, du är en intressant person. Sen tycker jag att man ska förbereda samtalsämnen, och de behöver, eller de ska inte vara särskilt, vad ska jag säga, de behöver inte vara särskilt märkvärdiga, utan dels har man stor hjälp av att hänga med i nyheter, vad som händer, men också tänka där, vad har man för intressen själv, vad kollar man på för något på tv, vad gillar man för mat, vad gillar man att resa, och liksom på något sätt att man har lite som en liten bank av samtalsämnen. Sen tycker jag det är bra att, som jag själv har tillämpat, det är faktiskt att gå fram till personer som står själva på ett mingel. Mm. För dels så står de ju själva och med stor sannolikhet kommer de bli glada för att man kommer fram. Och det blir ju inte lika potentiellt awkward som om man går fram till en grupp människor som är mitt inne i en diskussion. För då kanske det blir att man avbryter något. Sen det bästa tipset är väl egentligen att lyssna och ställa frågor. Alltså att tänka att ställ frågor, lyssna och ställ följdfrågor till den andra. För då tar man bort liksom fokuset på att man själv ska prestera något eller berätta något spännande. Och det fina med det här är också att man får liksom studier vet att liksom duktiga lyssnare uppfattas ofta som socialt kompetenta. Så egentligen behöver man inte göra så mycket alls för att liksom framstå som en social och trevlig person.
Ja. Du nämnde att det kunde vara lite awkward att när man kommer till en grupp. Och jag tänkte just på det, för om någon så själv, ja, men då är det ganska naturligt att prata med den personen. Men om man säger att ni inte står någon själv och det är bara grupper i rummet, små klickar, och alla står och har jätteroligt och skrattar i sina grupper. Hur tränger man sig in i en sån grupp utan att liksom förstöra deras, den här goda stämningen som de redan har? När de, ja, liksom, för man vill ju liksom, man vill inte bara stå där och vara tyst, utan man vill ju presentera sig så alla vet att ja, men det är jag som är Magnus och liksom, hej, här är jag. Liksom. Hur gör man då?
Ja, den är ju lite mer en utmaning. Om man, alltså precis som du säger, att man kommer till ställen och så står det liksom 7 grupperingar som verkar ha jättekul i de här små grupperna. Hur man då liksom, ska man knacka på ryggen eller ska man liksom... Alltså om man känner någon, oftast gör man ju det, så kanske man går fram till just det sällskapet och ansluter och bara liksom lite puttar i sidan och säger hej till den man känner och liksom ställer sig där. Och om de andra stannar upp, vilket de ju gör, tycker jag, om de är socialt kompetenta, så presenterar man ju sig och kanske säger att fortsätt med det ni var inne i. Och så där. Så tror jag att jag skulle lösa den liksom situationen, att försöka liksom ansluta mig till någonstans. Eller ibland kanske välja, man kan också kolla lite det här temperamentet i gruppen, att jag skulle nog välja en grupp där det är liksom lite lugnare och lågmält och inte störa den gruppen som verkar vara väldigt, det är skratta och det är högljutt och att de är väldigt inne i något. Mm. För då kanske man just kan känna att man stör. Jag tror inte att man gör det, men jag tror jag skulle välja det lite lugnare sällskapet, för då kanske de till och med tänker, gud vad skönt, här kommer det någon som kan lätta upp stämningen. Mm.
Men jag tänker på det här med att i din senaste bok, det, jag måste, den är väldigt, väldigt bra får jag faktiskt säga, men där är det ju så att du pratar ju om den här handen, att hur man hälsar. Och jag har läst flera böcker, så nu hoppas jag verkligen att det var din senaste bok du skrev om det, eller hur?
Jo, bland annat har jag skrivit det där.
Ja, och det är ju Magnus stora fasa, har vi ju pratat om innan nu det här mötet.
Ja, för jag har ju släktingar som gör just de här grejerna du säger att man inte ska göra. Och varje gång vi träffas så råkar jag ut för det. Så jag tänkte fråga, liksom, hur kan jag agera i den här situationen? För det börjar bli lite jobbigt nästan. Den ena är ju när man hälsar på en krossare, alltså någon som tar i för kung och fosterland när han hälsar. Att man själv känner att ja, men jag får inte handen. Liksom, hur avbryter man en sån? Vad kan man göra själv? Liksom?
Och sen också den här som håller i handen hela tiden.
Och den andra är ju, jag har en släkting som inte släpper taget. Mm. Utan man hälsar och sen håller hon i och fortsätter prata liksom. Och så står man där med handen utsträckt. Det känns väldigt konstigt. Så, men hur gör man i de här två situationerna?
Alltså det är ju, de här är ju lite liksom, alltså det är jättekul att ni frågar det här, för jag har ju liksom mer skrivit åt den som gör det att sluta ta så hårt i handen. Och liksom håll inte kvar den för länge. Men alltså det här är ju, det är ju lite svårt, för att handslaget är ju bland det första vi gör, första intrycket. Så att man vill ju inte rätta någon som tar i för hårt. Ja, men säg att du går på en anställningsintervju och så tar chefen, arbetsgivande, jättehårt i handen. Då säger du ju inte så här, oj det var en benkrossare. Liksom. Utan att jag tänker ju att för att vara socialt kompetent säger man ju säkert inte så mycket alls då. Mm. Faktiskt, det är vad jag skulle rekommendera, att låta det liksom passera. När det gäller personer som kanske håller kvar lite för länge, så tycker jag att man kan, om någon håller kvar just lite för länge, att man bara kan efter en stund säga ursäkta och liksom dra handen tillbaka mot sig själv. Vet man vem det är kan man ju också se till att ha något i fickan som man ska låtsas ta upp, så man får en anledning att släppa handen.
Mm. Men jag tänker på det, du pratar också om den erotiska handen och sådär, man inte kan göra det i arbetslivet, för du har ju faktiskt doktorerat i management och där har du faktiskt skrivit en avhandling, och då tänker jag så här, vad handlade den avhandlingen till och vad kom du fram till? För det har ju lite med arbetslivet att göra och chefer och kollegor och sådär.
Ja, den handlade inte om smekande händer. Men jag tänkte säga mycket annat på jobbet. Jo, jag fokuserade på, och nu ska vi se så att det inte blir för, vad ska jag säga, akademiskt och ointressant. Den fokuserade på hur man genom vardagsprat och samtal på jobbet kan urskilja vilka värderingar som medarbetarna ger uttryck för på den arbetsplatsen. Så det var liksom ett sätt att liksom, jag var på en arbetsplats och samlade in berättelser i möten, konversationer, i skämt, i fikarum, möten med kunder och gäster och leverantörer och sådär, för att liksom se det här så kallade vardagspratet eller småpratet, bär det på någon liksom djupare mening och betydelse? Lite visste jag ju det eftersom jag hade läst mycket annat som visar hur just viktigt skvaller och småprat och humor är på jobbet. Men som sagt, jag ville på något sätt se vad säger det här om företaget och de olika personerna i företaget. Och jag kunde ju liksom se och utröna ganska liksom flera tydliga värderingar, som till exempel att man tycker att det är väldigt viktigt med samarbete på jobbet. Det här med att kunna ställa upp för varandra var också väldigt viktigt. Också där. Så att det man kort kan säga är att ja, i vardagspratet på jobbet så framkommer både våra egna personliga värderingar, men summan av alla medarbetare i en organisation blir ju också värderingarna för det företaget. Och det här tror jag är lite extra viktigt, för att idag, som ni säkert vet, är det ju oerhört vanligt att ett företag tar fram sina kärnvärden och sina värdeord och sådär. Och jag är inte så säker på att de går så här tillväga, utan ibland sätter sig ju bara ledningen i en litet konferensrum eller drar iväg på någon nice konferensresa, kommer tillbaka och så säger de till medarbetarna, här är våra värderingar. Jag vill alltså göra tvärtom, att liksom börja inifrån och liksom människorna i organisationen, vilket faktiskt också inkluderar chefer, ja, och mellanchefer och ägare och sådär, liksom för att se vad är det egentligen som rör sig här. Och det jag upptäckte då är faktiskt något som ligger till grund för min 18:e bok. För att det jag märkte då är att det är liksom inte bara värderingar man ger uttryck för, utan man förmedlade väldigt mycket känslor i de här samtalen. Så min nästa bok faktiskt kommer helt och hållet handla om hur man förstår och hanterar känslor på jobbet.
Åh, vad intressant.
Ja. Ja, ni är de första som får veta det. Ja.
Ja, när kommer den ut?
Den är, om jag är duktig, så kommer den ut i oktober i år.
Ja, ja, men vad bra. Då är spännande.
Och den tar liksom upp allt från när man kan känna sig liksom frustrerad på kollegan, vad man ska göra då, till om man faktiskt är rädd på jobbet. Det kan vara mobbing, men också att man är rädd att bli av med jobbet. Mm. Men det kan ju också vara såklart glädje, det här att ha roligt på jobbet. Men sen en annan sak kan ju vara kärlek på jobbet, och det kan ju låta kul, men det kanske inte är så kul om man har kärat ner sig i chefen eller om man är gift själv. Så att liksom känslor är ju spännande, för beroende på hur vi ser på dem, ja, kan det ju var både svårt och lätt.
Ja, nej, men, och då nämner jag ju lite det här med att det är ju lite trendigt det här med att chefen kommer ut. Så att säga, kommer ut från sitt rum och sådär. Försvinner dynamiken på en arbetsplats när rollerna förändras? Jag tänker sådär att du pratar om otrohet, du pratar om kärlek på jobbet och du pratar också om kanske folk är rädda och så. Men just det med att chefen kommer ut på en arbetsplats, är det bara positivt eller är det negativt?
Vill man ha med chefen på ett AV?
Ja, det här, jag tycker det är en jättebra fråga ni ställer, därför att Det så, alltså en del skulle nog önska att chefen höll sig inne på sitt rum om det alltid har varit så. Jag tror det kan handla om vad man faktiskt är van vid. Alltså har man alltid jobbat på ett företag där chefen sitter i kontorslandskapet med alla andra så är ju det här ju ingen, då är man van vid det. Men säg att man har en chef som har varit liksom suttit med eget rum och stängd dörr i 10 år. Och helt plötsligt beslutar han eller hon sig för att liksom, nu ska jag bli mer synlig och mer liksom, med arbetsgruppen och liksom flyttar ut till de andra. Då är, vet jag inte, det beror ju lite på vad det är för chef, liksom vad man, hur man reagerar på det. Men så här, om vi går här till forskningen och lite varför jag skrev den här boken, så handlar det ju lite om att, alltså det är ju... Med att chefen kom ut ur sitt rum tänkte jag ju både rent fysiskt, men det handlade också om en slags förlösning av chefen, alltså att chefen ska komma kanske ut från sin chefsroll lite och bli mer, vad ska jag säga, ja, synlig i organisationen, intressera sig mer för medarbetarna och på det sättet. Och man vet ju att liksom en chef som lyssnar på sina medarbetare, är empatisk, är synlig, uppfattas mer positivt än någon som är liksom instängd på sitt rum. Och det är också så att om medarbetare känner sig sedda och trygga så presterar de bättre. Så att det finns liksom en vinst i att vara en mer närvarande chef. Men det förutsätter ju att den närvarande chefen är en sympatisk chef. Annars blir det ju kanske bara någon slags diktator eller despot som är ute och traskar i landskapet.
Men om man tänker då utifrån en chefsperspektiv och en medarbetarperspektiv, om man har en person som är jättebra på sitt jobb och är trevlig och så här, men aldrig med i sociala sammanhang, går inte till fikarummet, kanske duckar AV:n, alltså hur ofta kan man ducka av i, och vad gör man med den personen? För att den kanske inte känner sig exkluderad utan den är nöjd med sin situation. Men det här gänget som man tycker själv att amen, de är kanske inte så nöjda med den situationen.
Nej, jag tycker att den där är svår, för att jag generellt är jag ingen fan av att sociala sammanhang ska vara påtvingade. För att då tror jag inte att det blir bra för några, och jag tror att vi har ju liksom olika behov av det, och det beror också på att jag har ju hört mycket berättelser om personer som inte vill vara med på fika och AVS till exempel, och det beror på många saker. Dels så säger de att de hellre vill åka hem, träffa sin familj och sina barn eller sina vänner. Är det fikor, kan de tycka att det liksom stör deras arbetsdag för mycket. De vill hellre jobba undan för att inte vara stressade. Men en sak som jag har tänkt på också, som där alla kan hjälpas åt lite, det är att många säger att de tycker att, ja, det här med barn förekommer väldigt ofta. Många tycker att på fikorna pratas det bara om barn. Folk så unga. Och för dem som inte har barn, kanske av att de har valt det själva eller inte valt det själva, så känner de sig också exkluderade av själva samtalsämnet. Därför att ingen annan pratar om något annat med dem, och ingen frågar dem hur det är med liksom hunden eller fritiden och sådär. Så det jag tror man bör tänka istället är att de som väldigt gärna vill ha AVS och fikor och vill att alla ska vara med, bör tänka på att skapa liksom arenor eller forum där många faktiskt känner sig inkluderade, för då tror jag att man kommer automatiskt. Så tror jag att det är faktiskt.
Ja, det där måste jag tänka på, för jag pratar alltid om mitt husdjur eller barn.
Nej, men jag man har ju, och det tycker jag inte heller, för att en del i social kompetens är ju att förstå att om barn är viktigt för någon, så jag har också hund och det är liksom mitt liv, så vill ju jag att, jag har faktiskt varit med om att en person en gång sa, när jag nämnde i ett möte, att jag vet inte om jag har nämnt att jag har en hundvalp. Och då sa personen, mycket håller jag reda på, men kanske inte vilka som har skaffat hund. Och då kände jag så här att, ja, det tyckte jag var ganska socialt inkompetent. Och jag tyckte att det sa ganska mycket om den personen, att man, det var liksom något man inte, att det var totalt ointressant. Och i min värld tycker jag att det är jättemärkligt. För att säga om någon berättade om sina barn, om man sa likadant, eller att de har köpt en ny lägenhet, att man säger att vad är det för intressant med det? Eller liksom så. Mm. Utan att social kompetens handlar ju om att man förstår just att andra brinner för andra saker eller vad som är viktigt i andras liv. Så just därför så tycker jag ju att man just ska få prata om, vad ska jag säga, det man själv brinner för, men att just att man kan tänka på där att liksom folk är olika och vad gillar de att prata om och vad är viktigt i deras liv.
Ja, nej, men det är ju lite svårt det där som du säger, att det tar ju inte så mycket kraft att låtsas. Nej, men oj, har du skaffat en hundvalp? Och sen kan man lämna upp den. Så det, ja, även om man, det bästa är ju att inte låtsas utan försöka. Alltså vara lite mer genuint. Men det är ju lite så här i relationer. Både i romantiska relationer men också även på arbetslivet. Så har du sagt, jag tror i en intervju på tv att, eller en, du har i alla fall sagt att det kräver en investering.
Mm.
Och, men jag undrar så här, att om man har då, om det kan röra sig om partner, det kan röra sig om en vän eller en arbetskollega, om den andra parten inte orkar anstränga sig längre, utan bara har gett upp och vill inte lösa den här konflikten, eller bara har gett upp att det finns ett problem. Jag menar, i en relation så kan man ju säga jag vill skiljas, och så går man åt två vägar. Eller det kanske man inte riktigt kan säga för en, det kan man ju också säga till en vän, att jag vill skilja mig från dig, eller så går man bara från det där. Men en kollega är ju svårt att ignorera. Men vad gör man när man hela tiden inte får den här relationen att funka? Man söker sig hela tiden.
En kollega som liksom är otrevlig och inte bjuder till och som bara skjuter ifrån sig. Och om det är någon man måste jobba med, eller hur gör man då?
Ja, det är jätteintressant och viktigt, för att precis som ni säger, det är så att många andra relationer i livet väljer man ju själv, men när man har sökt ett jobb och liksom fått ett jobb och är på en arbetsplats, så var det ju kanske primärt jobbet man ville ha, och så fick man kollegorna på köpet så att säga, och i de flesta fall funkar det ju bra, men det är ju en slags typ av, kan bli då, liksom lite påtvingad samvaro med någon som man inte har valt självmant. Och vad man kan göra då, ja, där är det ju lite, liksom, det är lite beroende på vilken typ av jobb man har. På en arbetsplats försökte jag säkerställa att jag inte hamnade i så många projekt med en viss person. Så. Det var liksom ett sätt att styra bort det, att jag hoppade på liksom andra projekt och grupper när det gick. Så kan man ju göra om det går. Men om det är någon som verkligen är i ens, liksom, man måste jobba med till vardags, så tycker jag så här, att först skulle jag nog försöka, liksom, ofta har man ju säkert försökt lite, men att boka ett möte med den här personen och säga att jag skulle gärna vilja prata om hur vårt samarbete kan fungera bättre. Då har man liksom börjat på ett ärligt sätt och säga också vad det handlar om. Och så kan man ge, jag tycker det alltid är viktigt när man ska ha sådana här samtal, att man då inte säger ska vi sätta oss nu, utan låta den andra få tänka lite, så att man bokar in dem en vecka eller några dagar och sådär. Och så kan man också säga att du kanske också har tänkt på saker som du vill ta upp, så att vi kan ta liksom lite ett förutsättningslöst men liksom konstruktivt möte om det. Och sen när man har mötet så tror jag att det är viktigt just att fokusera på det som man kallar för jag-budskap. Alltså att inte säga du är alltid sur ska man inte säga. Utan man kan säga att jag upplever att du ofta inte håller med om det vi andra säger eller om mina idéer och sådär. Så att man börjar med jag istället för du är. och att man själv har, här handlar det lite om, jag skriver faktiskt just i nya boken om det här att man ska vara liksom den vuxna i rummet. Det kan kännas lite fånigt att man ska så att säga ta ansvar för situationen, men om man gör det så märker man att det är bland det bästa man kan göra, att ta makten över den här dialogen och att själv ha förslag på konkreta lösningar kring hur man kan samarbeta bättre. Och det beror ju helt på vad det gäller då. Men att ha liksom bra saker och försöka liksom förankra det också där. Det tror jag är liksom, det är steg ett. Och sen steg två, om det är på ett sätt som gör att man tycker att arbetsmiljön påverkas eller hela en situation, då får man ju prata med sin chef om det. Och är det en person som, vad ska jag säga, ja, till exempel snackar skit eller mobbar eller något annat, då är det ju faktiskt en arbetsmiljöfråga, så då är arbetsgivaren skyldig att ta itu med det här. Mm. Så att det är lite, men jag tycker alltid att det känns ärligast att börja liksom på tu man hand eller i det lilla innan man springer till chefen och skvallrar. Men att ha de här stegen, liksom börja först prata med personen, nästa steg blir chefen och tredje steg liksom, ja, chefen och arbetsgivaren, beroende på vad det handlar om.
Jag har hört det flera gånger nu, den här haloeffekten.
Ja.
Och jag tänkte fråga dig, hur påverkas den sociala rangordningen eller kompetensen när haloeffekten kommer in i bilden? Är det så till exempel att om man är väldigt snygg, kommer man undan med att ha lägre social kompetens då? Förstår du hur jag tänker?
Alltså, haloeffekten handlar ju just om att du liksom... Ja, ett bra exempel är, den kan ju ske både positivt och negativt, men om vi faktiskt tar det här med en attraktiv person, så är det ju så att om du tycker att någon är attraktiv så ger du gärna den personen egenskaper som att han eller hon samtidigt är kompetent, smart, pålitlig och trevlig. Du liksom tolkar den personen, vad ska jag säga, lite ensidigt positivt. Och det gör ju, det är oftast med personer vi inte känner än som gör det, så det är oftast i början av en relation. Men det kan ju påverka mycket. Det har gjorts mycket studier och forskning på, ser jag, just rekryteringsprocesser, hur de lätt kan bli partiska eller felaktiga eftersom, vad heter det, vackra människor har en förtur. Alltså man tenderar väl då att inte liksom titta lika starkt eller värdera de egentliga kompetenserna eller skillsen lika hårt som man gör med andra. Och i en del länder, och jag tror också att där jag fick skicka in, det var bara ett frilansuppdrag, men för ett företag, även i Sverige har man ju börjat anamma det, men jag vet att det är vanligt i en del andra länder. Jag tror att många idag skriver uttryckligen ingen bild på dig själv. Mm. Jag tror att, frågan är om det finns vissa länder där man till och med inte skriver kön eller namn, eftersom namn avslöjar både kön och kanske också om du har invandrarbakgrund till exempel. Och absolut inte ålder får man inte ha med. Jag vet inte om, jag kan tänka mig att vissa länder kanske till och med, alltså att de har gått så långt att det är, kanske inte lagar men regler, men att man, jag ser att många företag försöker även i Sverige på vissa håll utan att man måste, har de förstått det här själva, hur de på något sätt annars kan liksom lätt tolka någon utifrån vissa faktorer. Så det är ju för att det inte ska bli ojämlikt eller diskriminerande man gör på det sättet. Och jag tror faktiskt att det är ett steg i rätt riktning, därför att vi vet ju idag att det, man har föreställningar om just liksom invandrare, kön, ålder till exempel. Så att, och just det här också att verkligen uttryckligen skriva att ingen bild kan också vara. bra, därför att då får alla mer liksom samma chans. Och om man tittar då, då finns det i princip bara de formella, vad heter det, kompetenserna att titta på. Mm. Så det kan ju vara ett sätt att liksom, vad heter det, ta sig an just den här problematiken. Men sen kan man väl då på sätt och vis, jag tänkte säga grattis till dem som blev snygga och får räkmacka. Men jag har alltid tänkt, jag tror jag skriver det i en av socialböckerna, att om man inte har liksom kunnat förlita sig på sitt utseende i livet, så får man liksom på något sätt just försöka då med social kompetens öka på sin charm på andra sätt.
Mm. Ja, men det är så. Man vill ju både vara smart, snygg, fantastisk och komplicerad. Så är det ju.
Exakt. Och man kan bara göra sitt, liksom, sitt bästa. Och jag tror att, återigen, här pratar vi ganska mycket om första intrycket eller de första gångerna. Att efter ett tag, och det kan ju också vara ett sätt apropå det här med det är väl ungefär som man går på dejt och anställningsintervju också, att ha flera uppföljande möten och samtal, därför då tror jag att den här halo-effekten minskar, så att säga, att du verkligen ser personen som den verkligen är, ja. Eller på ett bättre sätt. Ja,
ja, men vad spännande. Vi ska försöka runda av här, men en fråga till dig, Nicola, är vilken bok av dina egna gillar du bäst?
Alltså jag gillar den boken, dels det var roligt att Magnus nämnde kreativitetskoden, för när jag skrev den så kände jag själv att det här liksom, den här tycker jag bäst om själv dittills, men det var ju 2013 eller något, tror jag. Mm. Så dels den tycker jag mycket om för att den tog upp saker jag tycker själv är liksom spännande och roliga, och jag åkte till Italien och det var Leonardo da Vincis liksom uppfinningar hit och målningar dit, och intervjuade spännande personer, allt från modeskapare då till florister och duktiga kockar och sådär, vad som får dem att liksom inspireras och bli kreativa. Så det var jättekul och utvecklande. Det var den. Men sen 2018 så skrev jag en bok som heter Självledarskap, som för mig var kanske lite som kreativitetskoden hade varit några år innan, ett sätt att lite summera liksom tankar och saker jag själv liksom har funderat på länge men inte hade någon etikett för, så kan man säga. Så för mig blev det här med självledarskap liksom sa så mycket, och det hade kommit mycket forskning då också där också. Så de böckerna, Självledarskap och kreativitetskoden, är faktiskt mina egna favoriter.
Vi måste ta upp, du nämnde ju din 18:e bok. Har du ett namn på den? Är det satt?
Nej, det är inte satt än, utan det är bara att den handlar om känslor på jobbet. Mm. Och man lär sig liksom förstå och hantera dem. Så en slags, det har kommit inom liksom personlig utveckling litteraturen har det kommit ganska mycket böcker om känslor de senaste 2-3 åren. Många av dem fokuserar på känslor generellt. Och det är ju självklart så att vi stänger ju liksom inte av våra känslor när vi går till och från jobbet. Och så det är ju på sätt och vis samma typ av känslohantering. Men jobbet bjuder också på en helt andra utmaningar. Och det intressanta med det här området är att jag läste en sammanställning där det stod att de senaste åren har det publicerats 17 000, tror jag det var, studier om känslor på jobbet, men det finns liksom fortfarande inte liksom en svensk bok som handlar om det. Och jag tror ju att det är att vi tror att känslor liksom handlar om att man bara ska sitta och känna efter på jobbet, eller att det inte är något som egentligen är viktigt för jobbet. Men det framgår ju ganska snart och ganska tydligt att känslor hänger ju jättenära samman med välbefinnande, stress, hur vi mår på jobbet och det som kan bli resultatet, alltså stress och utbrändhet och sådär också. Så det finns en väldigt tydlig koppling till till aktuella samhällsutmaningar och frågor också. Så därför tycker jag det är jättespännande. Och sen en annan sak som jag är mån om också, att känslor har ju tidigare ansetts som något liksom kvinnor ägnar sig åt. Och just därför tycker jag också det är viktigt liksom att lite uppvärdera det här med känslor, att alltså alla har känslor, och även de chefer, manliga chefer kanske, men som sägs att de styrs av liksom professionalism eller fakta och rationella beslut och så, de styrs, även om de inte vet om det, också av delvis eller mycket av känslor. Så att det här är också ett sätt att liksom visa att vi kommer inte undan det här med känslor.
Ja, ja, det där låter väldigt intressant faktiskt. Tack så hemskt mycket, Nicola, för att du kom hit och pratade med oss.
Mm. Ja, men tack själva, det var jättekul.
Då vill jag rikta mig även till våra lyssnare som har lyssnat på det här och påminna om att man faktiskt kan prenumerera på den här podden, så får man en liten notis när vi släpper ett nytt avsnitt.
Exakt, och ni som då skulle vilja, har ni någon spännande gäst ni vill att vi ska bjuda in till vårt samtal här till Fundersam, så mejla gärna det, och vill du själv komma hit och prata så mejla det också. Så tack så mycket, och så hörs vi alldeles strax igen med ett nytt avsnitt.